Rött spår av Reggie Nadelson i översättning av Ylva Stålmark. Del 1, kapitel 1. Blue skies smiling at me. Nothing but blue skies do I see. Jag låg fortfarande och drog mig i sängen tidigt på söndagsmorgonen när jag hörde någon nere på gatan som visslade Blue skies. En sån där melodi som fortsatt att spelas upp i huvudet på en hela dagen. Jag hade hört den av och till i flera månader nu, nästan hela sommaren, och killen visslade den så klart och rent. Jag svängde benen över sängkanten och reste mig naken som jag var, tog cigaretten och gick fram till fönstret och sköt upp det helt. Jag lutade mig ut. Det höll just på att ljusna på himlen, suddigt, rosa, metallskimrande. Nedanför på trottoaren fick jag syn på honom. Han hade en neonorange arbetsväst, blå byxor, t-shirt och baseballkeps. Han stod med huvudet nedböjt och sopade skräp, sköt det framför sig längs trottoaren med en kvast och ner i en grå plasttunna på hjul. Han fortsatte att vissla Blue skies och jag följde honom med blicken och lyssnade. Tände en cigarett och satte mig på fönsterbrädan i min våning på Walker Street. Det var sensommar och varmt ute. Jag var lycklig. Jag skulle gifta mig och jag var mer tillfreds än jag någonsin hade varit sedan jag kom till New York för mer än 25 år sedan. Musiken var ett gott tecken. Så inträngande och vacker. Särskilt när den kom från renhållningskillen. Han jobbade säkert åt någon av välgörenhetsgrupperna som anställde hemlösa för att städa upp det som inte kommunen hann med. Det här var livet. Solen som gick upp över East River till vänster. En varm och molnfri dag. Trottoaren rensopad och killen i den orangea västen som visslade. Jag älskar Stan Getz-inspelningen av Blue skies. Men det här visslandet var så rent i tonen att det lät som sång. Ett mellanting mellan Mel Tormé och en psalm. Mobilen pep. Jag lyssnade på meddelandet. Sid McKay hade ringt mig igen. Han hade ringt kvällen innan. Hade bett mig komma ut till Red Hook. Sagt att han var orolig för något. Jag hade inte åkt dit. Jag hade fullt upp med mitt. Men sen fick jag dåligt samvete. Nu lät det som det var bråttom. Jag tittade på klockan. Det var bara 7. Jag skulle hinna ut till Brooklyn och tillbaka i god tid före bröllopet. Sid hade hjälpt mig efter en utredning. En utredning som var viktig för mig. Han tog en risk när han hjälpte mig och han bad aldrig att få något tillbaka. Sid var min vän och jag var skyldig honom en tjänst. Jag tog en dusch, satte på mig ett par jeans och en t-shirt, gick ut till bilen och körde mot Brooklyn. Det var lugnt i stan. Så jag tog Brooklynbron istället för Battery-tunneln, som gick fortare men kostade $8 fram och tillbaka. Efter bron korsade jag Expressway och svängde ner till Red Hook vid floden. Det tog en kvart. Van Brandt, huvudgatan, låg öde. Förutom de stabila tvåvåningshusen fanns det en bagelaffär, några små matbutiker, en barberare, en spritbutik, ett ställe där man gjorde metallarbeten och en kyrka. Sen var det inte mycket mer. Jag körde ner till vattnet. De gamla hamnkvarteren låg tysta så här på söndagsmorgonen. Lika uråldriga som staden själv. Fyllda av romantik. Med vattnet vackert och stilla i morgonljuset som glittrade på floden. Den döde mannen, eller det jag kunde se av honom, låg i inloppet några meter ifrån mig. Fastsurrad under den ruttnande bryggan. Armar och ben spreta. Benen guppade i vattnet och jag hörde någon säga att han såg ut som en Kristusgestalt. Den gamla lastkajen i Red Hook löpte längs ett hamninlopp som ledde ut i floden. På ena sidan av inloppet låg en övergiven anläggning där man hade förvarat socker. På andra sidan låg ett avlångt magasin i tegel. Folk stod på rad vid vattenbrynet och talade lågt muttrande med varann. Stirrade åt samma håll. Precis som om de stod och tittade på fina tv-apparater i ett skyltfönster. Ett par kriminalare var där tillsammans med en polis i uniform. En dykare i svart och glänsande våtdräkt och en polisfotograf. En skäggig man i overall och arbetsstövlar och med en hund i koppel stod en liten bit ifrån de andra. Antagligen.